Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Glädjens herre var en gäst i vår podd idag. Gör vår pratstund, eller vad är en podd, Hans? Det är ju många nytillkomna poddlyssnare som inte har en aning om vad det här är för skit, alltså.
Nej,
hur förklarar man för gamla människor, de som byggde upp det här samhället, kanske uppväxta i en utdragssoffa på getmjölk och skorpor och skit och kanske har en fattig pension på under 16 000 spänn, så att man räknas som en fattig pension. Vad är fattigdomsstandard? Det är mycket frågor nu, Hans.
Ja, sorry. Det är väldigt många, men du svarar på de flesta själv, ja. Så jag kommer ganska lindrigt undan ofta i den här podden. Jag sitter ju här mest.
Det är Ataraxen, 0,5 milligram. Nu toppat med Sobrilox, som är en ny form av Sobril. Mm. Nej, men vad är en podd, Hans? Hur skulle du beskriva det? Nu är vi ju stora, vi ska ju livepodda, det är annonsör och skit som Lind ska vara lurat in i det här. Vad är en podd?
Normalt så är det väl en eller flera personer som talar, va?
I ett specifikt ämne, eller?
Det kan det vara, men inte just den här podden tycks ju ha lite olika ämnen samtidigt, så att man... Jag tycker det är ganska svårt att och på något vis formulera en korrekt beskrivning av en podd, men egentligen är det väl ungefär som ett radioprogram, va? Fast utan musik, fast vi gör ju musik också.
Ja, visst har vi musik. Vi har ju framförallt det som har gjort Inaktuellt i en av Sveriges absolut mäktigaste poddar. Mm. Och den enda podden som Stefan Ingves, gamla avgående riksbankschefen, lyssnar på, det är våran country. Våran outlaw country.
He was so thin, I swear you could have used him for a whip. He had to drink a beer to keep his britches on his hips. I knew I had to ask him about the mysteries of life. He spit between his boots and he replied, it's faster horses, younger women, older whiskey, more money. Det är parollen för hela podden, va?
Ja, här beskriver han också vad handlar livet om. Det är faster horses, younger women, older whiskey och more money. Mm. Men det är alltså Tom T. Halls, han klär ju av det amerikanska kommersiella samhället. Hans. Här blir jag lite grann med nej, en av de första som satt i bolsjevikregimen 1917, historisk referens. Mm. Inte februarirevolutionen, den var ju för fan demokratisk. Nej, det ska vara massmördarrevolutionen.
Ja, den riktiga revolutionen.
Ja, Lenin, som gör en grej det fortfarande har när han byter om till frottétofflor hemma i... Han bor väl i Dalarna nu, grejde, va? Mycket frågor här.
Ja, det borde han väl göra. Han är väl ändå chefsredaktör fortfarande för Dalademokraten. Eller en kulturchef kanske, förlåt mig.
Han kommer vara chefredaktör för Dalademokraten så länge...
Ja, han är på livstids, ungefär som Stalin var under Sovjettiden. Man får vänta på hans frånfälle för att få en ny regim där.
Så länge Dalademokraten uppbär pressstöd från svenska jobbares utslitna ryggar, så sitter han och gör en grej det ganska säkert faktiskt. Ja. Han ingår ju också i scenografiförrådet, va, på Sveriges Television.
Ja, precis. De dammar av honom, ställer in honom och hans lustiga hår i olika debatter och så. Han är alltid njutbart att lyssna på honom, tycker jag. Mm. Jag tänkte på det här, ibland så uppehåller vi oss vid det förgångna här i podden. Den heter ju Inaktuellt och vi har ju en hel historiska referenser. Det kan vara Falklandskriget eller det som hände på Näset under fortsättningskriget, eller om det var finska vinterkriget.
Vi behöver inte säga Karelska Näset längre. Nej, där Näset. Fortsättningskriget kulminerade då med när den första ryska arméfronten. Nej, de sprängde ju inte broar på den tiden. Vilken jäkla smäll, hör du, den där bron de sprängde.
Ja, det ser ut som ett terrordåd mer eller mindre. Man har kört en lastbil fulltankad med trotyl, va?
Och sen har man sprängt den precis när den passerar ett godståg med brännbara vätskor. Så det var ju en rejäl jäkla smäll faktiskt. Men
det här var ju värre när Akilov tog lastbilskortet, ja, på Drottninggatan i Stockholm. Vilken smäll! Och så säger Putin, det är terrorister vi är utsatta för. Klipp till städer jämnade med marken. Ja, ja, ja. Inte bara av ljusbussen och de svenska grabbarna och tjejerna och transarna som är ner, utan av ryska, ryska militära förband, militära enheter helt enkelt. Vad säger Paasikivi, är han med basken som vet och kan alltid aktuellt varenda kväll?
Ja, vid det här laget så har han väl gjort någon karta ungefär som Ritola, du vet gamla AIK-backen som ofta var med i tv och ritade hur lagen spelade och så vidare, hur de dök upp på flanken när de spelade in i mitten och så vidare. Paasikivi, han kör ett liknande system då, fast då handlar det om krig.
Men vad fan
men han
säger
pratar om som det vore en sport, ett sportevenemang ungefär, så han har ju hittat en bra form där, Paasikivi. Han har ju förnyat krigsjournalistiken på något sätt och så att det gör det ju väldigt intressant att följa det här kriget.
Kan det bero på att vi inte hade någon krigsjournalistik? Vi hade ju möjligen Magda Gad som åkte runt och räknade loppor i skägget på talibanerna och gjorde ett jättejobb, Magda Gad, i Afghanistan. Sen har hon, vad är hon har gjort nu, Magda Gad, denna prisbelönta Expressen-journalist som blev så jäkla förbannad när Anna Hedemo satt i en varm, trygg tv-studio och frågade om hennes sexuella tillhörighet.
Ja, det tycker jag var lite opassande, men det där har vi har ju redan sågat Anna Hedemo vid fotknölen om det där. Det är alltid vanskligt att ge sig på folk. Kommer ihåg förra avsnittet när vi gav oss på den här stackars Anna Wahlgren, va?
Alltså,
hela Sveriges mamma som gav ut barnaboken, en bibel för generationer av mödrar och fäder givetvis. Sa vi lite grann att hon var hatad av alla sina nionde barn och sen klipp till dog hon plötsligt.
Fast
jävla typiskt.
Ja, det var ju väldigt märkligt, Hans. Så det är inte första gången som vi nämner någon i podden och sen trillar vederbörande av pinn.
Nej, det är en regel skulle jag vilja säga. Hitler.
Ja, faktiskt.
Till exempel.
Gustav Olivecrona också. Torsten Liljekrona, farbror Melker. Amen. Han var ju också omnämnd här.
Ett jävla manfall helt enkelt i den här podden.
Det är mer manfall än i Wagnergruppen eller Kadyrov och hans hejdukar.
Tjetjenerna.
Ja, han ska ju gå in nu. Använd kärnvapen, vad fega ni är, säger den där Kadyrov. Galen för fan. Ja. Men jag tänkte på det här med Anna Wahlgren och sa att fäder... Många mammor har att tacka för henne. Hon har ju märkliga uppfost. Hon hade ju
lite mer hårdhudad stil så att säga. Man ska inte vara pjoska så mycket med ungarna.
Det slutade med att alla hennes ungar avskydde henne.
Ja, det stämmer. I alla fall har jag inte sett någon av hennes barn skynda till och skrivit någon hyllande nekrolog, utan hon har fått förlita sig på kollegor och andra skrivande kvinnor som har sett Wahlgren som en stor inspiration, en inspiratör, och det tror jag också att så kan det vara, alltså att hon har ändå en betydande gärning bakom sig, sen kanske att hon var inte så vidare värst som själva mamma. Sen är det alltid så. Ja. Så det gäller ju för oss också, Jonas. Även om vi är paradfäder så kommer ju våra ungar skriva en självbiografi och säga att vi gör riktiga skitstövlar också. Tror
absolut.
Du inte det?
Och jag hoppas på det. Gör vad du vill, Erik, men nämn inte mig i någon förbannad biografi.
Inte vid namn i alla fall. Kalla honom för Petri.
Nej, men nämn inte honom för fan.
Nej, men alltså, det är ju en omskrivning för dig.
Visst.
Petri finns ju inte, det vet ju både du och jag och din son Erik.
Exakt, vi säger så. Hörru du, nej men grejen är, du säger Anna Wahlgren var en inspiratör och när hon kom så var hon inte dugg omdiskuterad, men sen blev hon ju det och det blev till slut så att sociala myndighet gick in och försökte stoppa hennes böcker där hon sa att man skulle trycka på bröstkorgen på ungar som skrek för mycket. Man skulle barn som ligger och skriker inom vagga, eller möjligen då historisk referens, om Moses låg och skrek i vassen så skulle då Herodes inte plocka upp honom utan låta honom skrika klart så att inte ungen får en signal in till vad heter längst fram, det som jag hela tiden använder när jag pratar, Hans. Ring in. Vad heter, nej men framdelen i hjärnan.
Jag vet inte.
Myanmar, va?
Nej, det är ju det är för detta Burma.
Men
strunt samma. Ja.
Nej, men alltså, du säger att fäder var innan. När Anna Wahlgren skrev sina böcker, då fanns inte fäderna överhuvudtaget i barnuppfostran, inte ens vid förlossningen.
Ja, men Alfons pappa då, han var ju samtidigt ungefär med barnaboken.
Ja. Men det var också en stilbrytare när... prata inte om henne, för då går väl hon och dör också.
Hon har redan dött, tyvärr.
Har hon sånt? Ja. Nämn henne inte i podden då.
Nej,
bra.
Vi ska inte göra det.
Alltså Alfons Åbergs fantastiska mamma som hon kallar det för. Mm. Jag menar, min farsa, när jag föddes en gång i tiden, Hans, på något nedsletet BB i folkhemmet. Det hette ju BB då. Mm. Då farsan var ju knappt...
I ditt fall farstun.
Där kom den. Ja. Vad är en podd? Jo, det är en sluggerfest. Håll ner huvudet, för då kommer de tyska kanonerna i Flandern och skjuter vilt. Va? Säg vad du vill, men håll ner huvudet efteråt. Bra regel i Debatt Sverige.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Nej, men farsan, han sa ju till någon barnmorska, är det över nu eller? Nej, Anita kämpar för fullt där inne. Nej, men vad bra, jag tar en cig, säg till när det är klart. Papperna var ju inte välkomna in. Själv har jag stått som den sönderfeminiserade man jag är. Denna
farbro barbro.
Ja, den androgyn jag tillverkade, den har kommit att bli. När man skulle utrota min toxiska maskulinitet som satt långt ner i mina, idag ganska långa punkhjulor. Då så sa de mig att, jag stod och klippte navelsträngen så det skvätte liksom blod upp i ansiktet på mig. Det var så fint och vackert. Och sen satt jag och grät med hela barnet. Så var ju inte farserna när Anna Wahlgren skrev sina böcker om barnuppfostran. Fäderna var ju inte ens där. De var väl ungefär som Björn Afzelius. De tillverkade barnen, befruktade tanter. Sen drog de med någon turnébuss ut och spelade skitdåliga rocklåtar med han. Vad heter han? På tal om
Mikael Wiehe, tänker du?
Mikael Wiehe!
Ja.
Varför är Mikael Wiehe så förbannad? Jo, Björn Afzelius stal ju hans kvinnor, som sa på den tiden. Han stal. Hur kan man stjäla någons kvinnor? Det är sådär som
Jo, men det är en marxistisk idé, så att det är egendom. Alltså det är produktionsmedlen.
Exakt. Ja. Samhällen äger produktionsmedlen. Ja. Det står också på en sån här hemstickad löpartapet han har bakom ryggen, Göran Greider. Vad sa du, Hans?
Jag sa så här att jag fick ju en bild av dig som du skickade till mig häromdagen.
Ja.
En fin klassisk bild från mitten på 70-talet.
Och, i samband med mitt 50-årsfirande.
Ja, och det var en bild föreställande Bosse Widerberg, demonregissör, när han regisserar vår favoritfilm Mannen på taket.
Vi har ju nämnt den filmen tidigare, eftersom polis, han som representerar då den vidriga polismakten, polismyndigheter i den filmen, Palmon Harald Hult.
Ja. Vissa säger att du inte är någon särskilt bra polis, säger Carl-Gustav Lindstedt till honom.
Vi vill poängtera att både Petri och Harald Palmon Harald finns i verkligheten.
Ja. Och den här bilden var ju väldigt fin då, för att Bosse och regiassistenten står uppe på, det var som en svamp på Odenplan på den tiden som täckte tunnelbanan nedgången, och de står ovanpå den och han skanderar ut till den månghövdade publiken. Bland annat jag själv, jag var ju där då. Min mamma jobbar ju på Eastman-institutet vid Vasaparken, så att jag visste att det skulle vara filminspelning, och jag visste att de sökte statister, för de skulle nämligen släppa en helikopter från en lyftkran pang rakt ner i tunnelbanenedgången. Va?
Kort recap, Mannen på taket, alltså en film om polisbrutalitet som var ett samhällsproblem, ungefär som gängskjutningar idag. Men grejen med, hade vi ett samhällsproblem på 70-talet så löste vi det. Vi satt inte och pratade om det i politiska studior i SVT med Anna Hedemot, vi gick ut och löste det. Och många reagerade mot polisbrutaliteten, och man skrev böcker om det här. Maj Sjövall, Per Wahlö skrev ju en bok som hette Den vedervärdige mannen från Säffle, som sen blir den här klassiska polisfilmen Mannen på taket.
Precis. Ja. Och det var ju så, Widerberg var ju en socialrealism åtminstone inledningsvis i sin karriär, och han var ju då en produkt av sin tid, Nya vågen och så vidare. Så han var också intresserad av det politiska materialet. Och
han hade
det, var
som
så,
jag, kraftig ADHD, va? Han var ju impulsiv och så djävulskt.
Ja, något knas var det såklart med honom, vilket kanske gjorde honom genial också. så var en politisk regissör från början, och Mannen på taket är ju inte någon särskilt politisk film egentligen, utan det är ju en suverän actionfilm, alltså en av de bästa actionfilmer som gjorts i det här landet.
Folk såg ju inte det underliggande budskapet, därför att det var ju den första riktigt stora actionfilmen som vi försökte göra i Sverige, den första stora påkostade snutfilmen. Mm. Polishelikoptern, det var väl en kasserad polishelikopter som man då skulle krascha i slutscenen på filmen, där en mördare,
Mannen på taket, eller den vedervärdige mannen från Säffle, han sitter uppflugen på ett tak på huset mitt emot Eastmaninstitutet faktiskt, och där sitter han med, och han har med sig vapen med militär ammunition och så vidare, så han prickskjuter de här helikopterna när de flyger förbi. En av helikopterna blir så illa träffad att den så småningom segnar ner och trillar då ner på Odenplan. Och den här scenen då fick jag ju se, och det var ju väldigt spännande. Bosse hade ju inte alla tillstånd, han var ju inte så noga med den biten, utan det var ju lite grann rebell, lite sån här gerilla filmsinspelning. Men det jag fastnade för, Jonas, det var ju den här bilden du skickade till mig, och bakgrunden, bakom Bosse Widerberg så ser man min lägenhet, min balkong där jag bor nu. Jag stod alltså på gatan framför honom, och så jag får ett perspektiv av både liksom framtid och historia i en och samma Bosse Widerberg bild där, va?
Exakt.
Och sen ska du veta, med den här lägenheten, jag försöker då zooma in bilden för att se, för det står tre personer, eller möjligtvis två personer, på min balkong då i mitten på 70-talet. Det ser ut att vara en ung kvinna och en ung man, och någonting lite otydligt i mitten. Och du ska ju veta en sak om min lägenhet. Det är ju många konstiga människor som har bott i den, inte bara jag utan en massa andra också.
Vill du se den här bilden, så finns den alltså i en bok som jag läser precis nu. Nej, jag läser inte Annie.
Men du tittar på Annie Arnaud. Nej, du tittar på bilderna i en bok.
Det är en fantastisk biografi om just Bo Widerberg, som var en helyllegalning som gjorde vad han gjorde. Och sen fanns det ju då, det var ju som en guldskatt med pengar att ösa ur det här skrytbygget, filmhuset på Gärdet, som Jörn Donner, en alkoholiserad finländsk kulturdebattör, lurade. Nej, fan heller. Nu skyller jag på finnarna igen.
Ja, det var Harry Schein som var själva arkitekten bakom Filminstitutet och det stödsystem som sen kom att prägla svensk film. Men i många stycken, men så småningom mest på ont faktiskt.
Ja. Jörn Donner såg ju till att det här kunde fortleva. Det var ju ett jäkla patriarkat. Det var ju toxisk maskulinitet.
Sossar. Ska vara PT, ja.
Exakt, faktiskt. Nej, men det var ju socialdemokratin. Olof Palme, de sa ju att Harry Schein, vill du Harry Schein, vem var Harry Schein? Tysk krigsflykting, historisk referens, andra världskriget, googla gärna. Mm. Hans far stred i Stalingrad, kom som krigsbarn till Småland, var allmänt dryg, han var ju en överklasspojke ifrån Österrike, från Wien, den här Harry Schein. Spelade tennis med Palme, och han var ungefär som jag, en jävla snackpåse. Till slut slutade med att han blev någon slags halv inofficiell minister i Palmes regering.
Ja, det fanns...
Här pratar vi om nomenklaturen, socialdemokratin.
Ja, på något vis så vill man nog gärna se Widerberg där också. Hans debutfilm, Kvarteret Korpen, var ju en svidande uppgörelse med det gamla fattig-Sverige från 30-talet och så vidare. Tommy Berggren i huvudrollen som den urspårade sonen som vill bli författare och konstnär, medan hans pappa spelas ut av Keve Hjelm och är en hustrubankare, alkis och så vidare. Oh, klassisk en pappa i 30-talsskildringen.
En tidig Örjan Ramberg, en tidig Evert Taube, en kärringplågare helt enkelt. Keve Hjelm, som idag aldrig hade kommit undan med ett sånt namn, idag hade han hetat Keve Cykelhjelm. Alltid så tillrättalagt en hel svensk film. Men jag tycker också att du glömmer, var det inte gamla fina Emu Storm som spelade morsan i Kvarteret Korpen? Det är ju en ung begåvad författare, och det är alltså, det handlar ju om Bo Widerberg. Hans farsa hade ju inga pengar alls, men det står också i den här boken om att hans pappa en gång i månaden så köpte han rysk kaviar, och så åt familjen en liten klick med rysk kaviar, och så sa hans farsa, jag vet att det här, om man inte smakar på det allra godaste som finns i livet, så kan man lika gärna dö och vara en liten lort. Sen hade man inte ens råd att köpa pannbiff med utgånget datum från familjen Davgårds övriga dagar i veckan. Men en gång i månaden så ville hans tokalkade farsa bjuda på någonting.
Ja, ja. Det här satte väl spår hos Widerberg, kan man föreställa sig. Det var ju så, han var ju känd för att stjäla grejer på sina egna inspelningar. Ja, ja, ja. Han snodde ju grejer och tog hem, så att säga. Och det ska inte vara förtal av avlidna. Jag känner ju Bosses son som är en väldigt duktig skådespelare. Väldigt bra kille, Johan Widerberg. Förut. Så jag ska inte prata skit om din far. Inte alls på det sättet. Men det var ju, snacket var ju så att säga, att han baxade grejer till höger och vänster.
Och dessutom, han var ju så fattig när han var liten. Så de hade ju inte, han bodde ju i Malmö. Malmös kåkstäder.
Ja, under en sjö.
Nej, men ungefär
och
så.
Och varje morgon var han tvungen att stiga upp innan han gick och la sig och städa sjön. Det var inte så.
Det roliga med honom, det var ju så fattigt så att han hade inga egna. De hade en nyckel till huset. De hade dass på gården, bla bla bla. Och han kom inte ens in i själva gårdsområdet. Så det finns ju en fantastisk skildring i den här boken som Bo Widerberg har berättat själv om att han någon gång var... Han kom hem från skolan, ingen var hemma, inga nycklar in på gården, det var helt öde, han skolkade väl förmodligen som jag gjorde. Han var tvungen att sätta sig och skita på trottoaren, och det där kom att prägla Bos uppväxt, det där med den totala utsattheten, att likt en fattig hund få bajsa på en trottoar i Malmö. Ja. Det gör ingen.
Jo, romerna som är här och arbetar från Rumänien.
Ja, de gör det, ja. men där är ju ett nationellt särdrag. Va? Kommer du ihåg romerna som stod och kastade avföring på varann? Nej,
EU-migranter.
EU-migranter, förlåt mig. Vi har ju fri rörlighet, fri arbetskraftsrörlighet inom EU. Det är inte en parentes om EU-migrantbajs där.
Du, vad fan, jag såg... Kristersson ska ju nu rapportera till talmannen. I den här veckan, det är ju högintressant, Jonas. Hur fasen ska det gå? Vad ska han... Det är den första blåbruna regeringen vi har haft på både länge och väl. Men han har ju både Johan Goebbels, Jimmy Göring, Ebba Braun som han ska placera på viktiga... Ja, inte Göring då. Han får ju såklart som vanligt inte vara med. Men de andra kommer vi få vara med.
Viktiga poster? Jo, jag tackar. Ja. Är det inte Magdalena Andersson som sa innan hon blev utskälld av Erdogan för att någon hade gjort satir när han låg och bajsade ner islamistiska blöjor?
Var det någon... det han gjorde?
Ja,
fy fan, vad osmakligt.
Det är ju värre än Bo Widerberg som sket på trottoaren i Malmö på 1950-talet. Jag kan väl säga att Ulf Kristersson, det är alltså han som spelar Sixten, kamraten till fattigpojken i kvarteret Korpen, där Tommy Berggren då gestaltar Bo Widerberg. Ja. Bo Widerberg kommer inte ingå i någon borgerlig regering. Kul också när sossarna Hans gnäller på att det tar för lång tid att få fram en regering. Var inte 135 dagar det tog sen att vi skulle ha en regering i det här landet? Jo. Det blir ju så när man har minoritetsregeringar och när man har suttit och lovat en massa skit i diverse studios. Mm. Och så backstabbar de också. Stefan Ingves, han sa att regeringens budgetförslag är helt åt helvete. Ja. Något uttalande. kommer från rätt kille, verkligen.
Ja, verkligen. Ja, det är hårt. Han är ju sosse också, Ingves, får man ju...
Jo, han är ju en socialdemokratisk ämbetsman, och nu faller du där ju.
Men stund samma. Får jag återgå till den där fina bilden som du skickade till mig från den här Widerberg-biografin då?
Tillbaka till mästerregissören Bo Widerberg. Den största vi haft för alla oss som tycker att, vad heter han, Ingmar Berglund är något överskattad.
Ja, jag håller väl kanske Bergman för högre. Intressant också att hans första film här, då var det Jan Troell, filmregissören, in- och utvandrarna, du vet.
En av Sveriges tråkigaste människor enligt uppgift.
Ja, det vet jag inte, men filmen är ju fantastiska hur som helst. Ja, det är möjligt att han är tråkig. Men nu var han i alla fall då, han var plåtis till kvarteret Korpen.
Plåtis är alltså fotograf.
Eller vänta nu, vad fan var det? Kanske Barnvagnen var ju Bo Widerbergs första film.
Sitter och googlar den, fan.
Nej, men då kom ju samma år Barnvagnen och kvarteret Korpen. Skitsamma. Nu tittar jag på den här bilden som du skickade till mig. Jag tittar på människorna på balkongen som står på min balkong, fast i mitten på 70-talet. Och kommer ihåg en historia. Min granne upplyste mig om... Jag träffade honom i porten någon gång och så sa han så här: du, vad fan... Du, din lägenhet, den är rätt känd. Vadå? Hur tänker du då? För att jag är kändis där, jag bor där. Nej, det är långt tidigare, 70-talet. Då var det ju spelhåla här, vet du.
Va?
Ja, visst. Och det sitter en kula i väggen i vardagsrummet som de råkade tappa en revolver på golvet som gick av.
Är det sant?
Ja, visst, förstår du. Och till yttermera visso berättar han också att den har också en viss filmhistorisk pregnans, din lägenhet. Tänker jag, ja, man ser ju den i bakgrunden där när Widerberg står på taket och så vidare.
Det är här cirkeln sluts i podden Inaktuellt. Exakt. Det här själva ballongknuten mellan skinkorna på Bosse Hansson går igen och sluts, Hans.
Det var precis det jag trodde, men det var det inte.
Va? Nej. Är det fel balkong?
Nej.
Jag skickar en bild till dig för att det är din balkong som syns i Mannen på taket.
Ja, men det var fel film.
Vad är det rätt podd då?
Ja.
Är det Alex och Sigge där?
Ja, det var en helt annan film. Det var en vuxenfilm som hade spelats in där i mitten på 70-talet. Jo då, och han skickar den där till mig på någon länk då, så att jag får ladda ner den. Jävla hårig, smutsig historia. Det är illa ljusatta, finniga porrmodeller som snaskar. Och jag och ser ju tydligt...
Den här porrfilmen var ju unik så tillvida att du inte hade sett den någonstans. Du har ju sett det mesta i svensk amatörporrväg sedan 72 och framåt.
Nej, det stämmer faktiskt inte riktigt. Jag är inte så intresserad av genren. Just den här filmen fångade mitt intresse eftersom jag kunde känna igen den öppna spisen. Balkongen då från andra sidan, alltså balkongen inifrån. Den som man kan se i Bosse Widerbergs Mannen på taket. Man kan också se den här balkongen i de flesta nyhetssändningar på tv. För enda jävla Aktuellt, ja. Rapport och TV4. När de ska intervjua Kreti och Pleti på gatan. Då står de på Odenplan och du är alltid min balkong precis i bakgrunden.
Exakt. Kreti och Pleti, eller Kreti och Petri som jag kallar honom.
Ja, precis. Uh-huh. Men vad de inte vet, vare sig nyhetsreporterna eller Mannen på gatan, det är att i mitten på 70-talet så spelas en infam och äcklig porrfilm in i just den här lägenheten som jag bor i. Jag undrar ju då givetvis, människorna på balkongen där i mitten på 70-talet på Widerberg-bilden. Är det skådespelare? Är det folk som bor där? Eller vilka är de så att säga?
Vi kan väl nämna att står det en granne på en balkong, Hans, så kan det vara, alltså Bo Widerberg hade ju en fabless för den person som vi idag känner. Här sluts cirkeln än en gång runt världens mest berömda P3, utomhus PT, utomhusgymledaren Bosse Hansson.
Ja, ärke-AIK-aren Bosse Hansson, ja. Han lever och andas AIK.
Exakt, jag håller på AIK, men jag vill helst vara anonym. Mm. Nej, men grejen är att Ingvar Hidvall är ju en sån här en person som Bo Widerberg tyckte väldigt mycket om, och de bråkade på inspelningsplatser därför att de var ju konstnärssjälar. Ingvar Hidvall är en fantastisk skådis. Ja. När Ingvar Hidvall, jag tror att han är med i kvarteret Korpen och spelar någon oduglig kompis till Bosse. Ungefär den som får torka upp bajset från trottoaren i Malmö. Ingvar Hidvall är ju med i den filmen, i kvarteret Korpen. Han är också mördaren i...
Ja, Ingvar spelar Sixten.
Gör han?
Ja, visst. Det är Tommy Bergens polare.
Ja, exakt. Han är med redan där. Nej, och i Mannen på taket, alltså den film som sätter Bo Widerberg, det gick ju bra på amerikanska biografer. Det är ju en stilbildare inom polisfilmer. Mm. Och det var även den där romanen. Utan Maj Sjöwall, Per Wahlöö, så hade vi inte haft den tjej som jag tyckte borde fått Nobelpriset i litteratur istället för...
Anna Wahlgren.
Nej, Camilla Läckberg. Så Anna Wahlgren, men hon kan ju inte göra det postumt.
Va? Nej, man kan ju inte det.
Får ju räcka så. Nej, men Ingvar Hidvall är också grannen i... Han är ju grannen i Beck.
Beckfilmer, de mer moderna Beckfilmer.
Ja, när han står med halsskydd och så drar han skitbilliga spritskämt. Han är ju på lägre, humor är på lägre nivån i podden in Aktuellt. Det är ju slitna svärmors skämt och unkna sexanspelningar.
Ja, det är ju ganska likt den här podden faktiskt.
Exakt, det är precis den här podden. Vi tar oss ner i den djupa allmogemyllan bland den här utedasshumorn. Pratar om liksom bajs på någon trottoar, pruttkudde, Bosse Hansson. För att få in de verkliga budskapen så ligger inkilat mellan raderna. Mm. Ungefär som en sprängd och uppeldad bro från Krim in till Sevastopol. Va?
Ja, ja, ja.
Där ryssarna har sina stora militära lager nu när ryssarnas höstoffensiv sätts in med han Kadyrov, Wagnergruppen och massa svenska jävla femtekolonner. Massa troll på Flashback och skit. Sen blir Ingvar Hidvall, får man säga det, den skådespelaren blir ju den här grannen i Beck, som i sin tur, den rollfiguren Beck är ju hämtad ur en annan svensk film. Han spelar ju i P.C. Jersilds, filmatiseringen av P.C. Jersilds roman Barnens ö. Mm. Där är också Ingvar Hidvall med och spelar Stig, en vidrigt äcklig granne till den här lilla pojken Reine som filmen Barnens ö.
Ja, han är väl blivit styrpappa. Han är ju då pojkvän till Reines mamma.
Just det. Och är allmänt obehaglig, dricker för mycket.
Säg, jag är en äcklig liten råtta.
Exakt.
Ja, ja, exakt. Säger han till unge Reine.
Och sen springer han runt och så pratar han och går runt i kallingarna hemma. Den figuren som Ingvar Hidvall gör i filmen Barnens ö, som hopplösa babbelpåsen Kai Pollack gjorde. Mm. Den figuren, Stig, styvpappan i Barnens ö, det är den figuren som blir grannen i Beck-filmerna. För han finns ju inte med i romanfigurerna om Martin Beck, Gunvald Larsson och Stig Nyman och Harald Palmon Hult. Allt
och i Widerbergs Mannen på taket, då spelar ju alltså då spelar ju Ingvar Hirdvar just Mannen på taket. Han spelar ju den vedervärdige mannen från Säffle.
Det var en spoiler, Hans. Nu vet ju folk vem mördaren är.
Jag vet, men
kan ju inte avslöja skitsamt. Handlingen i filmen från 1976.
Ja.
Vad var det för en film de spelade in i din lägenhet? Det här är ju intressant, Hans.
Ja.
Innan Anticimex tar bort de sista spåren av fragment, som vi kan kalla det.
Ja, precis. Jag har ju någon sorts förhoppning att lägenheten har renoverats sedan den här inspelningen. Men tyvärr så tror jag inte den hade det när jag flyttade in.
Det var så.
Sen har jag ombesörjt vissa renoveringar. Men det var nog porrstandard på det mesta där faktiskt på något sätt. Och filmen hette, och det här kan ni ju googla, hon älskade en sommar, fast med E. Hon älskade en sommar, och jag vet inte exakt varför man hade den här ordleken. Sen är det en väldigt signifikativ inledningssekvens som ju är, ja, helt makalös. Och det
här hör ju många initierade inaktuellt poddlyssnare att du har sett den här, Hans, och nästan kan
Nej, jag var ju tvungen att liksom ögna igenom miljöerna givetvis, och inledningssekvensen som är ju ganska oskuldsfull, då anländer huvudpersonen, en ung kvinna, i en röd sportbil, en Mustang, och inte olikt den där jäveln som Clark Olofsson ville ha när han skulle eller Jan Olsson ville ha när de skulle sticka från Norrmalmstorgsdramat.
Klassiker, Norrmalmstorgsdramat 1973, Jan Olsson kommer dit och sen får de ju ut Clark som sen blir förälskad i någon av gisslantjejerna, va, eller något sånt där, och sen får han direkt, hon får ju ett samtal av Olof Palme, alltså han som är roten till allt gott i Sverige.
Ja.
När Sverige var Körsbärsdalen.
Ja,
Olof Palmes folkhem.
Ja,
han ringer till henne. Kan du inte bli skjuten så att vi sparar pengarna här?
Ja, nej, inte riktigt så. Men det var ju, nej, men vad fan, Palme, nu släpp Clark. Va? Han är en bra kille. Och så lätt. Och de var väl ett par då, var det lider så att säga. Men det som var mest egendomligt var det där att polisen gick ju med på väldigt mycket knas på den här tiden. Men det var ju lite oskuldsfullt då. Vad var det, Körsbärsdalen du kallar Sverige för?
Eller
Bullerby möjligtvis. Eller en kombination.
Vad heter
eller Bosse Hanssons Barnens ö.
Norrgården, Sörgården hade du i Bullerbyn, och sen hade du ju,
låt mig säga,
där gynekologen bodde,
kommer, ja,
Mellangården.
Det är dit vi är på väg.
Där har.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack, Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Hur som helst, att Janne Olsson då kräver att Clark ska, som inte har med saken att göra överhuvudtaget, ska låsas upp, hämtas från Hall och köras in till Norrmalmstorg. Det är ju då försätter man ju en person som inte har med saken att göra i livsfara. Låt gå att Clark då vid tiden är en känd bankrånare och ingen dununge, men samtidigt, man kan ju inte liksom skicka in en helt oskyldig civilist till en bankrånare som är beväpnad.
Han var ju lite grann bankkassörskarnas Mick Jagger, Clark Olofsson, skydd och hatad ute i varenda post- och bankkontor, men ändå sådär bad boy älskad ungefär som Ola Rapace av en begeistrad svensk biopublik.
Ja, eller numera då Bill Skarsgård, va, som spelar Clark i den här tv-serien på Netflix som är ganska lyckad på ett, som är lite grann som man har tänkt, Jönssonligan möter 70-talets rånarkultur.
Nej, men nu tänker väl du på den tunna blå linjen, kalkonfiaskot som SVT försöker lansera där samtliga brottslingar har etniskt svenskt utseende och alla goda poliser är av invandrarbakgrund. Ja, det är inte den riktigt jävla pekpinnen man får efter valet.
Jag förstår
att det manuset kom igenom SVT-draman.
Ja, precis. Det kan jag verkligen acceptera. Tyvärr så har man ju helt låst fast handlingen med en sorts pandemi. Va? Så att allt, det enda de babblar om, det är ju att det är coviden.
Det känns,
alltså, den kommer säkert tillbaka sådär, men just timingmässigt så hamnade säsong 2 av den här infama poliserien totalt åt helvete fel.
Det känns som AIKs passningsspel när man ser den tunna blå linjen på SVT. Det känns som att det är distanserat, de andra har passerat och blivit faktiskt bättre. Mm. Det borde ju inte heta den tunna blå linjen, det borde heta det tunna blåögda manuset, Hans. För vem är det skrivet? Vem fan tror på det här? Ja. Alltså, försöker man pumpa ut sånt skit? Är det värdegrundsbaserat eller? Kan man inte göra en polisfilm som fan är på riktigt? Vad sägs om... Jo,
mannen igen. På taket.
76, mannen på taket. Nej, Bo Widberg, han berättar när han sket på en trottoar i Malmö. Så fattiga var de också.
Ja, det var de verkligen. Men får jag återknyta till mitt andra filmminne från samma location, ja, så att säga. Jag var ju då både... och såg den här sekvensen spelas in med helikoptern och Bosse Widerberg på taket.
Men skit i den, och, hon precis. Älskade en sommar.
Ja, inledningssekvensen i den här porrmackan. Den unga hjältinnan anländer till exakt den adressen. Helt i onödan. De kunde ju lika bra tagit vilken adress som helst. Men jag ser ju att porten i min numret på gatan stämmer. Och där kliver hon in, så att säga. Och tar hissen några trappor upp. Och hej presto, så är hon inne i min lägenhet och tar emot manliga och håriga besökare. Och resten är, ja, det är ju filmhistoria helt
enkelt. Ja, verkligen. Men hon älskade en sommar, heter alltså den här ganska bortglömda...
Mycket bortglömd.
Ja. Men är det också det en travesti på hon dansade en sommar, jajamän, där Edvin Adolfsson springer runt i alldeles för små badbrallor, ja, en slags Adonis/Västerman-figur. Det är en slags hon dansade en sommar är ju den film som man kan säga innan Farbror Melker hade ihop det med Båtsman, så kan man säga att skärgårdsskildringen hon dansade en sommar där man smög in en jäkla massa tissar och tussar och rumpor och grejer. Den blev ju en succé utomlands, inte för dess filmiska kvalitet utan för att det var ju så jävla mycket naket. Är det inte Harriet Andersson som sitter och visar trollet på någon skärgårdsklipp, och hon blev ju sensationell sen. Nja, denna mycket, ska jag säga.
Du kan väl gärna bre på, men du är lite ute på bärtur där.
Hon är mycket...
stämmer, men Ulla Jakobsson spelar ju Kerstin där, och det är ju, aha, Kerstin som ligger bakåtlutad i bland vassen vid stranden där.
Jag tror inte att det är vassen, filmen... jag tror att det är hennes könshår, man ska vara ärlig, Hans.
Vad fan, nu ser jag.
Är det inte?
Nej.
Visst är det det?
Nej.
Hon jädda i mitten
där. Grejen att den här filmen, Hon dansade en sommar, den kom ju redan 1951, men hjälpte ändå till, ja, att propellra Sverige som någon form av föregångsland vad det gällde pornografi, frisläppthet och snusk. Och det var ju Sommar med Monica, Bergmans film, som ju är i samma tassemarker med lite skärgårdsromantik, ja, och lite naket och hejsan svejsan. Den kallades ju, när den gick upp i USA, så kallades den för Monica, Story of a Bad Girl.
Exakt.
Och det var ju faktiskt en bättre titel än Sommar med Monica.
Och den sålde, ja, ju, alltså, som en filmhistorisk referens så finns det ju filmen Tax. Fan, det har blivit filmpodden.
Ja,
alltså.
Jag tror inte du kunde något om film. Visst är det så att du kan massor om film också.
Ja, men när du sa att de har spelat in en amatörporrfilm.
Ja, då var du spetsar och öron när en jävla snus kommer.
Jag kan för fan vara med i 10 000 kronors frågorna, minnesmästaren. Jag kan vara med och fråga doktorn om sånt, Hans. Ja. Det är roligt att i Taxi Driver, den här klassiska film, där Robert De Niro också protesterar mot den tilltagande laglösheten. En normförskjutning där lag och ordning inte gäller. Va? Ordnung muss sein, sa ju redan Heinrich Böll, Nobelpristagen, som sen jagades av västtysk polis för de trodde att han hade samröre med Bademeinhof-ligan, för han skrev så jävla starka romaner. Heinrich Böll, googla på det där hemma. Ja. En pacifist som jag och en kille som lärde sig hålla käften i viktiga situationer. Han tystnade ju, Heinrich Böll. Ja. Bald gav ut romaner, ja, gav ut romaner. Katarina Bloms Förlorade heder, där har du din filmhistoria, Hans. Mm. Hon skjuter en journalist i magen. Fy fan, det är ju värre än vad de har utsatt Per Bolund för. Ja. Det är två snuskpellar som har hotat Per Bolund. De är åtalade nu.
Ja, var lantisar, va? Som säkerhetspolisen tog helt enkelt och spårade deras IP-adresser, vilket inte var så svårt. De hade då skrivit på typ Twitter eller vad det var, för något delaktigt Per Bolund, och sa att han borde hängas i gryningen. Och så åker de hem till den här pajsan i Blekinge och säger så här: varför har du skrivit det här för? Han börjar ju darra på manschetten givetvis och säger då: nej, jag minns inte att jag skrivit det här, måste ha varit på fyllan. Ja, jo, det är många som skriver Twitter på fyllan.
Och fan, twittrade jag om Per Bolund, miljöpartist? Nej, för fan, det var inte...
Nej, jag älskar honom.
Jag skulle twittra till hon Magdalena Andersson som började prata om Somalitans, och hon som fullständigt misslyckades med att ta in det här jävla landet i NATO, för att det satt en kebabkung Erdogan och sa: ja, Finland kan gå med, men Sverige, nej. Mm. Ni har visat mig med en hijab som blöja era statliga satirprogram. Det går icke det.
Nej.
Nej, men just för att återkomma till svensk film, Monica, Story of a Bad Girl. Mm. I filmen Taxi Driver med Robert De Niro, som en uppgörelse med laglöshet som rådde på Manhattan på den tiden. Mm. Och det var liksom bus och stök och prostituerade. Och han har en lång klassisk sägning om streets, the hookers eller något sånt där.
Han längtar efter ett renande regn som ska tvätta bort slädret från gatan.
Och regnet faller ju sen i Apocalypse Now. Det är samma regn som ska spola bort det onda när han sitter där, mörkrets hjärta. Conrad skrev ju romanen. Nej, men i Taxi Driver, de går in på en biograf i början.
Ja, men det som är lite konstigt där.
Den filmen är ju den svenska snuskfilmen. Det är ju den filmen.
Inte den filmen, men nej, det är faktiskt en instruktionsfilm från dåvarande RFSU som de sitter och tittar på. Och han är ju lite, grejen är att han har ju någon störning, va, Travis Bickle. Så han ska ju bjuda ut den här unga prostituerade Judy Foster som han då är räddat, tycker han.
Han är ju en 42 gatans John Ausonius. Han är ju trött på skiten.
Absolut.
Skaffar någon slags puffra av mindre bemedlade nere vid Lower East Side. Sen går han ut och ska göra upp med folk.
Ja, hennes Judy Fosters Hallick då, som förut, skitsamma. Det blir för mycket katalogbitande nu, Jonas.
Inte Hallick, vi säger ju konsult, va?
Just det. Du visade sig att den här sidan sugardating.com, har du hört talas om det?
Jag är bannad.
Ja, det var ju ett bra, ett P1 gjorde ju, de har ju ett bra program som heter Kalibra som gjorde en liten undersökning av det. Det visade sig, det finns ju 1 miljon medlemmar den där sajten sugardating.com. Det är ju ren prostitution såklart. Ja. Och vilket man kan räkna ut med alltså på 5 sekunder. Och ändå så är det så otroligt populärt. Det visade sig också att de hade ingen vidare ålderskoll. Alltså 11-åriga tjejer kunde gå med i den där och säga att de minst han önskade en lite äldre herre som kunde hjälpa dem med smet, och då kunde de vara lite sällskapliga. Det var ju en perfekt ingång för barnprostitution. Va? Så kollade ju Simon Häggström på det där, han pojkscoutspolisen som är chef för fitpolisen numera.
Ja, men sugar daddy, någonstans, nej, det är ju gubbar som köper Louis Vuitton-väskor och Prada-skit till unga tjejer.
Det kan de säkert göra, men de kommer ju kräva någonting i utbyte.
Ja, exakt. Att tjejerna ska hämta dem på fyllan och sitter i skilsmässodiket på Rishi och sådär. Jag var ju tvungen direkt när jag hörde om det här med sugar daddy.
Att du försökte gå med?
Nej.
Cancellera mitt medlemskap genast, era jävlar.
Jag började kolla vilket årtal Mikaela är född. Vet du?
Ja, där måste du vara noga med.
För fan, det är jag som tar noterna, Hans. Alltså.
Nu är inte du urtypen för sugar daddy, men då ska man väl ändå ha en årsinkomst som överstiger 250 000.
Ja, men jag har ansökt om bostadsbidrag nu.
Ja, så du ligger nu, okej, då är du i intervallet då.
Ja.
Fan, bra, grattis hörru.
Vi har ju 700 000 pers som inte klarar sin egen försörjning i det här landet. Då ska vi sluta cirkeln än en gång i podden Inaktuellt. Välkommen till oss förresten, vi har hållit på en stund nu. Så är det ju att gränsen för fattigdom och gränsen för en person som inte kan försörja sig själv, det är en person som tjänar mindre än 16 600 kronor i månaden. Det är för fan mycket pengar.
Vad blir det i årsinkomst då? Det blir någon, vad är det, 225?
Ska du få ett stalltips, Hans? Jag har snackat med Stefan Ingves, han som tycker att den nya
borgerregeringen kommer dra landet åt helvete. I den mån han och hans kompisar i sossarna inte redan har gjort det. Ja.
Säger Stefan Ingves, avgående riksbankschef, som satte som mål att vi skulle ha 2% inflation. Inflationen i Sverige just nu på 10%, och han själv har haft 3 räntehöjningar sedan april. Och dessutom var vi var sist av alla nordiska länder att höja räntan. Han tycker att den nya ekonomiska politiken verkar lite märklig. Jo, visst, hej då. Hej då, trovärdighet, Stefan Ingves.
Ja.
Nej, men vad sa du, Hans? Alltså, du ska få ett
starttips. Ja, vad sa jag, Jonas?
16 600 gånger 12 blir årsinkomsten för en person som i den allmänna statistiken ifrån Skatteverket räknas som en person som är under som inte klarar av sin egen försörjning. Men då ska man veta, det är ju en villfarelse, det är ju en flashback, det är ju en cell, det är ju som Kadyrov och Putins bunkermentalitet. Alltså 16 600, de pengarna, det är ju inte någon som har, bland de här människorna, eller många av dem i alla fall, det är inte någon som har tjänat det på lönearbete. Det är ju bidrag. De pengarna är ju...
Bidragen är för låga, helt enkelt.
Nej, men exakt.
Man ska väl kunna ha nog med bidrag som man kan vara med sugardating.com åtminstone. Det tycker jag väl är rimligt att begära.
Mänsklig rättighet.
Ja.
Nej, men de säger, det är vilka är de här 700 000 som inte klarar sin egen försörjning? Ja, det är de som tjänar mindre än 16 600 100 kronor i månaden. Tjänar! Det är ju för fan bidrag det också. Det finns folk som inte gör ett skit, som sitter hemma, lägger upp fötterna, petar sig mellan tårna, som du och jag efter klockan 9 på vardag.
Kunde vara värre, det finns ju folk som säger att de tjänar pengar när de handlar på rea också.
Exakt, exakt. Vi börjar runda av, Hans, och vi säger stort grattis till Finland, Suomen Kalle, som inte bara har fostrat en massa fina medelstanslöpare som Lasse Virén och, vad hette han, Paavo Nurminen. Glömt honom.
Ja, Paavo Nurmi. Ja. Mm.
Nurminen hette han.
Nej, Nurmi bara.
Nej, hans brorsa Emma Nurminen. Han med gummibollen. Nej, men Finland.
Ja.
Fina medelstansare.
Nej, men.
Bättre ekonomiskt.
Sanna Marin. Ja, ett föredöme vad gäller statsministrar.
Exakt. Nu kom ju filmen Sanna, Story of a Bad Girl.
Ja, man ska framåt. Ska tydligen spela sig i Odenplanen.
Ja, något fan. Sånt. Vi går ut på lite finsk country. Det här är Sleepy Sleepers. Tack för att du står ut. Vi sänder live den här veckan ifrån Karelska näset och de gamla skyttegravarna mot bolshevismen. Kör vi! Bra avsnitt, Hans.
Mm. Ja. Kul att du säger det själv.
Ingen annan gör det. Jag tror det är farligt när vi pratar om Clark Olofsson, Ingvar Hidvall och Jan Olsson, gamla bankrånan och kåkfaran. Nu kan ju de dö här. Så fort vi nämner någon som inte så ofta nämnt, så avlider de i samma vecka.
Jag vet.
Hur fan löser vi det, Hans?
Se till den där jävla Davva och klippa lite i den här showen för en gångs skull.
Ja, vi ska börja med omskärelse. Vi kommer klippa bort det värsta ur den här podden. Absolut, vi är stora nu. Hans, nu står du på din balkong. Du tittar ut över inspelningsplatsen, över mannen på taket, den här fantastiska polisfilm från 1976, där vi ser Thomas Hellberg, vi ser Sven Wollter, vi ser gräddan av den svenska skådespelareliten, någon som inte fick plats i porrfilmsinspelningen i din gamla lägenhet, Hans.
Nej, det var trångt ändå, ska jag säga. Ja, fy fan. Man får tvätta händerna efter man har varit hemma hos mig.
Ja, för fan. Hörru du, några sista kloka ord till allmänheten, Hans.
Ja, såklart. Hej då!
En del av Power Media.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.